Som ni har förstått så är ett av temana idag nåd. Det är väl ingen som har missat detta. Men det är nåd och tjänst som är den här dagens tema. Och dagen heter Septuagesima. Kan vi säga det tillsammans? Septuagesima. Mycket. Ja, det är vilket gäng. Nu kommer nästa fråga. Vet ni vad det betyder då? 70. Bra. Att den heter just det är ju då att latinska ordet är den 70:e. Och det syftar på att det är den 70:e dagen före påsk. Men egentligen är det bara ungefär 70 dagar, för egentligen man bör räkna här så är det 64 dagar till påsk. Så det finns lite olika förklaringar varför det har blivit just 70. Men det kan ni googla på när ni kommer hem. Det tar jag inte upp här, utan vi går vidare i texten. De här två orden, nåd och tjänst, de hör ihop på något vis. Fast vi börjar med nåden. Eller kanske, vi börjar kanske med tjänsten. För det är kanske lite lättare att börja med det kanske. Jag vet inte, men jag gör det i alla fall. För man vill ju tjäna, man vill hjälpa till. Vi vill ju göra nytta som människor om vi är normalt funtade. Och man tänker ju så lätt att vi ska sköta oss och det är bra. Vi ska hjälpa varandra, vi ska vara schyssta människor. Och så går vi då till dagens predikotext eller en av dem. Och den är ju lite knepig, alltså att man då säger att man är oduglig tjänare. Om vi går in i Uppsala domkyrka så ligger Nathan Söderblom, en gammal ärkebiskop där. Och på hans liggande gravsten står texten från idag. Där står så här: när ni har gjort allt som är befallt, då ska ni säga: vi är bara ringa tjänare. Vi har bara gjort det som vi är skyldiga att göra. Odugliga tjänare. Det, liksom, det känns inte som att det är liksom tidens tand, va? Utan det är liksom, är det föregångaren till jantelagen då ungefär? Tror inte att du är någonting, utan du är bara en oduglig tjänare. Eller är det en perfekt drömsituation för en arbetsgivare att man jobbar? Att man jobbar då hela veckan lång och övertid förutsätts, givetvis obetalt då eller med låg lön. Och efter arbetsveckans slut förväntas de anställda utbrista i tacksamhet och glatt: ja, vi är ju bara odugliga tjänare, så att jag behöver inte ha den här extra lönen och så. Och visst kan det vara ganska lätt att tänka att om jag gör si, har jag rätt av Gud att kräva så. På något vis, det ligger inbyggt i oss. Ungefär som att det ska löna sig att tro. Det ska löna sig att tro. Och på något vis så har vi svårt att komma ifrån det. För vi är ganska bra annars ju att kräva våra rättigheter och värdera utifrån lönsamhet. Och vi är ganska bra på att prestera, som jag sa, och betrakta prestationer som det är vi och andra får vårt värde utifrån. Värdet ligger i prestationen. Och dagens arbetsmarknad är ju mer och mer obarmhärtig också när det gäller det, det vet vi. Och vi har lätt att tycka att vi är så dugliga också å andra sidan och gör så bra saker att vi inte liksom behöver Gud på något vis, va? Eller så flyr vi från Gud därför att vi också tror att Gud är ute efter att vi ska prestera och göra bra saker hela tiden, för annars är vi inte så bra människor egentligen. Men någonstans så blir man ju trött på det här med de här prestationskraven, om vi är riktigt ärliga. Och jag tror att de flesta av oss ändå i vår innersta har en förhoppning om att vi ska bli accepterade som de vi är. Inte för det vi hela tiden måste åstadkomma. Och det är ju det här med nåd som kommer in. Och egentligen är det så att nåden kommer ju så att säga före tjänsten. För det är väl det som egentligen kyrkans budskap handlar om. Det som bland annat Karin tog upp när det är kristendomen. Så är det väl budskapet, det är väl nåd, det är väl grunden på något vis. Idag så följer vi ju andra årgångens bibeltexter. Det är den här knepiga texten. Men om vi sneglar lite tillbaka på förra årets text den här dagen, så handlade det om jordägaren som ledde arbetare till sin vingård. Om ni vill titta så finns det i Matteus kapitel 20, vers 1-16. Han fick först ta på några på morgonen, några arbetare som skulle jobba i hans vingård. Och sen gick det ett tag och hittade några andra som skulle arbeta i hans vingård. Och sen när det var dags för löneutbetalning, när dagen var slut, så visade sig då liksom att alla fick lika mycket i lön. Och det fattar ju, och det kanske vi tycker också, att det var väl ändå orättvist. Och det tyckte de här arbetarna också. Vi som har jobbat hela dagen, ska vi ha lika mycket lön som de som bara har jobbat 2-3 timmar? Det kan man ju förstå. Men att denna liknelse eller berättelse berättas, det är för att Jesus vill visa på Guds nåd. Därför att ingen kan förtjäna Guds nåd. Alltså, det är inte på något vis att Gud är snål. Ordet nåd, det kan man översätta med gratis. Men går man lite längre tillbaka till hebreiska ordet, chesed, så betyder det gratis med råge. Inte bara gratis, utan lite mer. Med råge, mer. Och jag menar, vad kan det vara mer än så? Men att det är liksom gratis med råge. Och det innebär ju att vi alla får inte bara nåden som är gratis, utan också gratis med råge. Alltså mer än vi förtjänar, mer än vi kan drömma om. Sen vet vi att det är någon som betalar. Det är som judarna säger, there is no free meal. Så är det överhuvudtaget, det är alltid någon som betalar. Och i detta fallet vet vi att det är Jesus ju. Och det är så underbart tycker jag att som kristen så går inte en människas liv ut i prestationer, utan måttstocken är Guds kärlek. Vi hade bibelstudien i vårt gäng gränslöst i veckan, och Fredrik hade en jättefin utläggning där, och han sa också att på tre ställen så talar Gud om vem han är, och på ett av dem är att Gud är kärlek, jag är kärlek. Så Gud är kärlek, och det är det handlar om, kärleken. Det är av den anledningen som Gud själv går ut under hela världshistorien har gjort och ber människor att komma arbeta i hans vingård. Vi är alla med i den här vingården. Och det spelar ingen roll om man rivstartar när man är 18 år eller om man är 88, eller det gör ingenting, utan det gäller likadant för alla. Kanske består belöningen framför allt, för det finns kanske att jag får lära känna Gud och förstå det här lite med Guds nåd, att jag kan vila i den här nåden, att jag är omgiven av nåden, omgiven av Guds kärlek. Och sen när man har så att säga fått den här insikten om vad Guds nåd är, då kan vi liksom gå över till det här med tjänst. Tjänst för Gud. Och det är på något vis Guds verk i oss. Och det är på något vis förutsättningen och grunden för tjänsten, att vi upplever nåden. Och tjänsten börjar ju inte i egen vishet och styrka och rikedom, utan i den vishet som består i att jag har förstått lite vem Gud är. Och då blir det liksom naturligt att man vill tjäna honom. Kristi kärlek tvingar oss, står det i bibelstället till exempel. Och eftersom Gud därför vill något med våra liv så, och vill ha massa arbetare, så finns det ingen arbetslöshet i Guds rike, utan alla är välkomna. Och vi kan glädja oss över att Gud vill ha med oss alla i denna vingård för Guds rike. Och då kan vi också liksom gå ut till andra och berätta om, jag vill hänga med och vara med i denna vingård och jobba för Gud. Så välkommen. Och då blir det på något vis också självklart att säga så här som tjänarna, arbetarna sa, vi har bara gjort vad vi är skyldiga att göra. Det blir inget tvång, utan det gör man med glädje då. Ja, vad kan det vara för tjänst då man ska ha i Guds rike? Ja, det är ju olika. Överhuvudtaget så är det inget arbete så, utan det är att det handlar om vårt uppdrag som lärjungar, att sprida det glada budskapet om frälsaren. Men det kan också vara speciella tjänster som jag bör upptäcka. Jag kan ha en speciell begåvning som jag kan använda i det och det sammanhanget. Och det kan man själv komma på, eller via någon vän, medlem här i kyrkan, eller kanske till och med pastor Fredrik, och att försöka hitta den här. Vad är min uppgift? För det vet vi ju redan att det finns ju fantastiska människor bland er här som har olika uppgifter och olika talanger. Och som sagt, vi får för det här jobbet, och tjänsten handlar ju egentligen om hela livet. Inte bara det vi åstadkommer här i kyrkan och församlingen, utan också i våra attityder, våra ord och handlingar där vi är, våra studier, yrkesliv, fritid, umgänge och så vidare. Att på något vis så finns Gud i Gud, det som vi lever och rör oss och är till, som det står i ett annat bibelord. Så tjänsten är ett ansvar som passar med våra gåvor. Och som avslutning kan jag säga så att man kan tänka sig att jag vill berätta om Gud. Och när liv bedrövade och kanske till och med att det verkar grymt och meningslöst med sjukdomar och krig och naturkatastrofer och klimathot och allt vad det är, så kan man läsa texten som finns i Matteus 10:29: säljs inte två sparvar för en skärv, och inte en av dem faller till marken utan er fader. Det betyder inte att allting är Guds vilja, det onda som sker, men det betyder att ingenting sker som Gud inte på något vis håller i sin hand. Frälsaren håller sig i sin hand, och ondskans alla makter kan inte göra oss någon verklig skada egentligen. Så tänker vi på bilden i båten när Jesus är ute med lärjungarna och han ligger och sover, och det blir storm uppe i Genesarets sjö, och då frågar Jesus: varför är ni rädda? Jag är ju här. Och det stämmer ju, där fanns ingenting att vara rädd för. Han var ju med dem. Så mörker och storm, smitta och sjukdom och död, det kan inte behålla människan som Jesus håller i sin hand. För till slut får vi hoppas verkligen att han styr vår farkost genom själva dödens storm som vi sjöngs om, men till en hamn där ingen fara hotar mer. Och vi kan lägga oss ner, kanske trötta och uppgivna, men ändå fullkomligt trygga, för Jesus är med oss. Så avslutar jag med en dikt, en saltarsalm, förmodligen skriven av David, från Saltaren 25. Herre, visa mig dina vägar, lär mig dina stigar, led mig i din sanning och lär mig, ty du är min frälsningsgud, på dig hoppas jag alltid. Tänk, Herre, på din barmhärtighet och din nåd, ty de är av evighet. Tänk inte på mina ungdomssynder och på mina överträdelser, utan tänk på mig efter din nåd, för din godhets skull, Herre. Herren är god och rättfärdig, därför undervisar han syndare om vägen. Han leder dem ödmjuka rätt, han lär dem ödmjuka sin väg. Alla Herrens vägar är nåd och sanning. Amen.